Varmt välkomna tillbaka till podcasten Bara en till. Jag heter Nemo Hedén och jag är poddare, författare och föreläsare. Och jag lever nykter och drogfri sedan över 8,5 år tillbaka. Och i den här podden så träffar jag människor som lever i och runt omkring beroendesjukdomen. Jag vill i den här podden belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. Så att vi tillsammans kan avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Ja, målet är att människor efter att de har lyssnat på den här podden ska känna lite mindre skam och kanske istället kunna känna lite mera hopp. Och vill du som företagare sponsra den här podden så når ni mig enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se. Nu är det dags att presentera veckans gäst. I avsnitt nummer 8 så möter jag Niklas Hedenius. Niklas jobbar på Nämndemansgården som är den här poddens huvudsponsor. Men i det här avsnittet så kommer vi fokusera mest på Niklas egen resa ut ur sitt missbruk och in i nykterhet och tillfrisknande. Det blir inspirerande, ärligt och väldigt, väldigt intressant. Även om vi såklart kommer att beröra Nämndemansgården en del också i det här avsnittet och hur de arbetar. Och om ni vill komma i kontakt med just Nämndemansgården så gör ni det enklast via nummer 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Ja, då har jag fått sällskap här i studion av Niklas Hedenius. Välkommen hit.
Tack så mycket. Tack.
Hur känns det här nu då?
Ja, men det är lite spännande. Mm. Det är första gången jag sitter i en poddstudio.
Och första gången kanske också som du ska utåt sett helt öppet för ganska mycket folk prata om din historia.
Mm.
Hur känns det?
Ja, men det känns bra. Mm. Det känns gött.
Hur har du förhållit dig till just den biten sen du blev nykter, att vara öppen med det? För det är ju inte helt självklart för många människor.
Nej, det är väl, alltså det får man ju bestämma själv naturligtvis. Men jag tror att om man ska lyckas med en långsiktig nykterhet så tror jag att ett viktigt verktyg är faktiskt att vara öppen med det. Och då kanske inte till allt och alla i hela världen, men till sina närmaste, till sina vänner, så att de liksom vet vad som gäller och vad som har hänt. Och alltså för min del så tog det nog ett år innan jag liksom började prata om det här. Det är alltså från det att jag gick in i behandling till det att jag började prata om det, det var ungefär ett år. Och när jag var inne i behandling så var jag väldigt mycket sluten i mig själv. Och det är otroligt mycket skuld och skam kopplat till beroendeproblematiken. Och för mig så var det oerhört svårt att gå ut och prata om det. Utan jag tyckte det var skitjobbigt helt enkelt. Jag tyckte det var jättejobbigt att befinna mig i miljöer där jag kunde bli frestad att dricka alkohol. Vilket gjorde att jag isolerade mig mer eller mindre. Alltså jag gjorde inga utsvävningar, utan jag var väldigt mycket hemma och liksom landade in i mig själv tills jag kände någonstans att nu är jag mogen.
Mm.
För en del människor, de kan ju gå ut dag ett liksom och berätta om sin problematik och inte ha något problem med det. Men som för mig då, så tog det väldigt lång tid.
Mm. Du är inne på flera saker där som är väldigt viktiga, och dels det här med att någonting som jag brukar säga till alla sponsorer som jag hjälper i 12-stegsprogrammet, det här med att ju öppnare och ärligare man förmår sig själv att vara med sin omgivning, desto lättare kommer det bli.
Ja.
För att när man, om man fortsätter att undanhålla saker och smussla och ljuga och dölja, då är man ju på något sätt kvar i sjukdomen.
Mm. Ja, men så är det.
Och det är ju svårt att vara öppen om det här. Jag fattar det, men det är verkligen någonting som jag trycker på noga, för att jag vet att när man är öppen om det och pratar med folk om det, och då stänger man också automatiskt många bakdörrar.
Mm. Mm.
För att det är svårare att ta ett återfall om alla runt omkring en vet att man inte ska dricka liksom.
Ja, ja. Nej, men det är så det är. Och jag har jobbat mycket i behandling som behandlare, alkohol- och drogterapeut. Och det är ju en sak som pratas om väldigt mycket i en grupp. Liksom. Hur folk förhåller sig till det här och hur man pratar med sin omvärld. Men just du stänger en massa bakdörrar. Det kommer att bli enklare för dig. Det är jobbigt att ta det samtalet för många. Men när du väl har gjort det, så är det ju också en befrielse.
Mm.
Vi kan prata om en ryggsäck som man har full med sten. Liksom. När man går in i behandling så är den väldigt tung. Och man mår väldigt dåligt. Man tittar ner i marken. Skuld och skam. Och ju längre man kommer in i behandlingen, för varje steg, liksom jag brukar säga steg ett, är egentligen har gjort sin första behandlingssession. Då kan du liksom kasta ut en sten. Det känns lite lättare. Och sen allt eftersom behandlingen pågår så kan du slänga ut sten efter sten. Vilket gör att du också går liksom med rakare rygg. Och till slut faktiskt kan se människor i ögonen också.
Mm.
Och att du finner en trygghet i dig själv. Och det är det som är så häftigt med processen, liksom, med nykterheten. Att det är svårt att övertyga någon som är där, som skulle behöva hjälp men inte är mogen, att förklara för den personen att ja, men om det blir nykter nu så kommer livet att bli bättre.
Mm.
Jag har aldrig träffat någon som har tyckt livet blivit sämre. Men att sälja in det till någon som där och då skulle behöva den hjälpen men inte är mogen, det är ju, ja, mission impossible.
Ja, det är ju nästan omöjligt. Ja. Men då får man ju försöka ödmjuka sig inför det och tänka hur man själv var där och då och vilka tankar man själv hade om det nyktra livet när man var i sitt missbruk.
Ja.
För mig var ju liksom, det var ju det absoluta straffet att bli nykter.
Mm.
Och då får man tänka så att okej, jag tänkte så, då kanske många andra tänker så också.
Mm.
Men det är ju som du säger, alltså det är ju en resa man måste uppleva själv, för det är ju så tvärt emot vad man tror.
Mm.
Det är inte klokt egentligen.
Nej.
Det slår ju aldrig fel när man får följa någons resa. För det är verkligen så. Det är verkligen hur chockade folk blir över hur bra det kan bli. Liksom.
Ja.
För det kan man ju inte tro. Liksom.
Nej.
Och, ja, det är verkligen märkligt det där. Hur vår bild av någonting, hur vi kan vara så säkra på någonting.
Mm.
Jag fattar inte det riktigt. Men det är väl okunskap och det är väl rädsla, antar jag, och en stor kombination.
Ja, visst är det rädsla också. Det tänker jag på mitt första år liksom som nykter. Alltså litar jag på mig själv också? Ska jag gå ut och berätta det här för någon? Lite grann där, hålla dörren öppna.
Ja.
För att om jag gör ett misslyckande, ja, då är jag misslyckad. Så, och då blir det ännu mer skuld och skam.
Mm.
Så att jag menar, min absolut närmsta krets visste ju om det här. Men det var verkligen bara dem. Och sen kan man säga att ens omgivning förstår ju att det är någonting som har förändrats. Att jag inte är på krogen längre, att jag inte går på konserter, att man inte umgås med de människorna som jag normalt sett umgås med.
Mm.
Och ett tydligt sätt som man märker det på, eller som jag märkte det på, det var ju att folk slutade ringa.
Mm.
Jag menar, för om någon ringde till mig och erbjöd en kväll med bärs, då var jag på liksom. Jag tror aldrig jag har sagt nej. Och sen säger man nej två gånger, ja, då upphör samtalen också. Vilket var rätt skönt förvisso. För att i grund och botten kan jag, det gäller inte alla naturligtvis. Men i grund och botten så hade jag mycket kamrater som jag faktiskt egentligen hade ett enda gemensamt intresse med. Och det var att gå på krogen.
Mm.
Och bli full. Det var det som var det spännande. Liksom, och det var det vi gjorde.
Mm. Och det är ju så, många är ju rädda för just den grejen. Det är nog den absolut största rädslan hos många, det här med att bli ensam.
Mm.
Och jag tänker mycket på min resa, hur jag kände när jag bestämde mig för att faktiskt ge nykterheten och 12-stegsprogrammet och tillfrisknande en ärlig chans. Då blev det som att vissa människor föll bort ur mitt liv, men det var ju också bara de stökaste människorna. Ja. De riktiga vännerna fanns ju kvar.
Ja.
De gjorde jag bara andra saker med. Vi gick på bio, vi gick och tränade, vi käkade middag, vi hade spelkvällar, sådana saker. Och nu efterhand så kan jag snarare se det som en nödvändig gallring av min umgängeskrets.
Mm.
För om det enda gemensamma vi har är liksom alkohol och droger, är det människor som jag då vill ha i mitt liv ändå?
Ja.
Jag tycker inte det.
Nej.
Det finns ett uttryck om det, en väldigt bra meme som jag brukar lägga upp på min Instagram ibland, för att jag älskar den så mycket. Och den lyder så här: "Do you wanna know who your true friends are? Get sober." Det är så spot on ju.
Ja, visst fan är det det. Ah. Jättebra.
Ah. Ah. Ska du sno den nu? Det stämmer ju.
Ja, den stämmer.
Den var
jättefin.
Mm. För att vissa människor följer bort liksom, men det är liksom så här, om vår vänskap grundas på att vi ska stöka ihop och du vill ha en stökkompis, då är inte det riktig vänskap ändå, enligt mig. Liksom.
Nej, nej.
Mm. Ja. Nej, men det där är alla de där rädslorna, det är liksom hela tillfrisknandet och nykterheten är som en slags, ja, men det är en process i att bli motbevisad i sina fördomar och rädslor.
Ja.
Det är så speciellt alltså. Men du, i intro till den här podden så har jag presenterat dig lite, men jag tänker att du själv ska få chansen att göra det också.
Okay.
Vem är du, vad gör du och när blev du nykter?
Ja, i vilken ände ska jag börja?
Ja, men du kan börja med att säga, alltså, vi vet ju att du jobbar på Nändemansgården.
Ja.
Mm. Men vad är din position där?
Mm. Ja, men bra. Jag har jobbat på Nändemansgården i, vad blir det nu, 7 år. Och jag har jobbat i branschen, som jag brukar kalla det för, beroendevård, i 10 år. Och det jag har gjort allt på Nämndemansgården, allt ifrån att vara terapeut till att hålla utbildningar för chefer och HR kopplat till den här problematiken, vad man ska vara observant på arbetsplatsen, och sen väldigt mycket telefon, alltså hjälpa människor som faktiskt ringer in.
En slags hotline typ, eller?
Ja, det kan man säga. Ja. Det är liksom, om man vänder sig, det är det. Om du ringer till Nämndemansgården, då är du skarp läge. Mm. Det är inte så att man ringer preventivt. Hör du, jag funderar på det här. Utan man ringer när det är kris och katastrof. Och det som är spännande med de samtalen, jag försöker ju guida där liksom, utifrån personens förutsättningar. Va? Vad kan du på bästa sätt få hjälp? Men många gånger så är det ju så att när de ringer till oss och berättar om sin problematik, jag speglar dem lite grann i det, och sen får jag till mig att det här är faktiskt första gången som jag berättat det här för någon. Mm. När de ringer till oss. Och det är ju... Ja,
vilket det, jävla förtroende det är, ja, alltså.
Verkligen. Och det här är en förtroendebransch. Det är ju så. Så det är väl lite grann det jag håller på med på Nämndemansgården. Och sen så har jag också en försäljarhatt. Där jag skapar samarbete med andra företag. Och även skapar avtal med arbetsgivare som tecknar ett avtal för att kunna få vårat stöd och hjälp.
Och till exempel den här podden?
Ja, ja. Exakt.
Mm.
Så det var jag på Nämndemansgården. Och... idag så jobbar jag inte så mycket jag jobbar inte alls med gruppbehandling längre, utan men de andra delarna håller jag på med.
Hur kommer det sig att du valde bort att jobba med gruppbehandling?
Jag gör så många grejer och det blir väldigt spretigt, och jag känner att när man jobbar med gruppbehandling, alltså det absolut bästa sättet som jag ser det utifrån hur jag fungerar, då är det man ska jobba med. Alltså ha fokus på det. Alltså jobba med behandling, enskilda samtal, gruppbehandling. Men inte så många andra störande moment. För det är ofta processer, det händer mycket grejer. Och det är svårt att ställa om. Om du ska gå in i en gruppbehandling som är 3 timmar. Då behöver du ett, förbereda. Vad ska vi prata om idag? Vad ska vi göra? Du behöver tänka igenom vilka är i gruppen. Vad hände förra veckan? Och så här, vad ska jag liksom knyta an till? Och sen går man in i gruppen, och det spännande med att gå in i gruppbehandling, det är att du har ingen aning om. Du har ju en plan, eller jag har en plan. Det här ska vi göra idag. Men när vi kör liksom rundan i gruppen, då kan det ju dyka upp grejer. som faktiskt gör att jag behöver planera om. För att det här är viktigare. Nu har det hänt någonting. Den här personen behöver liksom få stöttning i den här problematiken.
Kan du ge ett exempel på en sån grej, vad det kan vara?
Ja, men det klassiska är ju återfallet.
Mm.
Ja. Kan vara relationsstrul av olika slag.
Mm.
Där en människa är på väg mot ett återfall. Det har hänt någonting i individens liv. Men jag skulle säga absolut mest klassiska, det är själva återfallet.
Mm.
Och att vi behöver prata om det. Titta på vad hände. Och vanligtvis så säger man så här, jag vet inte vad som hände i ett återfall. Men det viktigaste med ett återfall, det är liksom ingen naturlag att folk tar återfall. Men det är ganska vanligt. Jag blir inte förvånad. Men det viktigaste med ett återfall, det är faktiskt att man lär sig någonting utav det. Okej, på vilket humör var jag den dagen? Var jag liksom positiv, glad eller var jag sur och lite ångestfylld? Vilka människor umgicks jag med? Hur påverkade det mig? Vilka miljöer befann jag mig i?
Hade jag sovit bra?
Ja.
Mm.
Alltså det är så många faktorer som kan spela in. Och kan man då analysera sin dag eller vecka eller vad det nu är och liksom landa någonstans i att okej, här finns det ett antal triggers som kanske ledde till det här återfallet. Och då kan jag ju ta med mig det. Det kan vara en sån enkel grej som att byt väg hem från jobbet. Därför att när jag går hem från jobbet så passerar jag Systembolaget eller så passerar jag den där krogen.
Mm.
Och då blir jag jättesugen.
Precis, för du nämnde det i början här av den här podden att du i början, du undvek alla sådana miljöer ju.
Mm.
Och det gjorde ju även jag. Jag gick ju omvägar för att inte gå förbi mina favoritbarer och allt sånt där.
Mm.
För det, även det här är... För vi pratade förut om det här med att man bestämmer ju nästan själv hur lätt det ska bli för en. Om du är öppen och ärlig med din omgivning blir det lättare. Och om du fortsätter att dölja det för alla du känner, då kanske det blir lite svårare. Samma sak här. Om du väljer att gå på de stökigaste festerna och hänga på dina favoritbarer, då kommer det bli klurigare.
Mm.
Men om du däremot kanske väljer bort det en period, då blir det lättare med den här förändringen.
Mm.
Så på många sätt så bestämmer man ju faktiskt själv hur svår den här resan ska bli. Ja. Eller hur lätt den ska bli.
Ja,
är det inte så?
Jo, men så är det. Det är ju ganska sunt förnuft egentligen. Men problemet är att beroendesjukdomen som sådan är ju inte logisk.
Mm.
Den är väldigt ologisk. Och den är svårbegriplig för den som har problematiken, den som har beroendesjukdomen. Men den är lika, eller ännu mer obegriplig för den som står vid sidan om, alltså anhöriga. Så jag brukar säga det, att ska man... Det är mycket anhöriga som ringer till mig eller som ringer till Nämndemansgården och så förklarar de vad som har hänt och de säger så här, jag kan inte begripa hur människan kan bete sig på det här viset. De måste ju vara dum i huvudet. och det är förvisso sant, va? Ja, det är första tanken, va? Det är obegripligt. Men då brukar jag säga det att om man ska försöka förstå beroendeproblematiken med vanlig logik, då är man dömd att misslyckas.
Mm.
Därför att beroendeproblematiken är så jävla ologisk. Och det brukar ofta liksom sätta lite sprätt på tankeverksamheten.
Ja, det är väl den mest komplexa sjukdomen vi har.
Ja, det är svårt att resonera med en beroende person.
Ja.
Ja.
Ja, men det är väl därför också jag tänker att just 12-stegsmetoden är så pass effektiv. Att man då har någon som kan syna ens bullshit, om man säger så.
Ja.
Någon som har gjort samma resa själv. För att det är väldigt svårt att... Ja, men det finns en klyscha i 12-stegsrummen, det här med att samma hjärna som har satt mig i skiten kommer inte kunna ta mig ur den.
Mm.
För det är oftast så att det här är verkligen självbedrägeriets sjukdom.
Mm.
Och det blir så tydligt när man ser människorna som gör de här vansinniga grejerna som man knappt kan tro på själv. Man hör de här återfallshistorierna, man bara, vad är det som pågår? Ja, liksom? Ja. Men det är ju för att vi är mitt i någon slags sinnessjuka, det är väl sant?
Ja. Ja, och en besatthet. Mm. Jag brukar säga. Det är liksom verkligen besatthetens sjukdom.
Mm.
Och den milda varianten av besattheten, tänker jag, det är, jag brukar ge mig själv som exempel. Liksom, om jag lämnar huset och inser att jag inte har någon snusdosa, då kan inte jag fokusera på någonting annat förrän jag har en snusdosa i min ficka.
Mm.
Det är ju en besatthet. Men den här är ju gång i 10 när vi kommer till alkohol och droger.
Mm. Om jag är nog likadan med morgonkaffet skulle jag vara. Det är nog svårt att göra någonting om jag inte får det.
Mm.
Så det finns absolut sådana saker som man är besatt av. Men som du säger, när det gäller alkohol och droger så är det verkligen 10 resor värre.
Ja.
Och som sagt, alla dessa anhöriga och medberoende som är de som står vid sidan om och får se det här från första parkett, det är ju liksom terror. Alltså. Ja. Men,
ja. Ja, men på tal om besatthet, så alltså, det är viktigt att veta, det är viktigt att förstå, tycker jag, att för att man har en beroendeproblematik, och jag, för min del så var det alkoholen. Det är det jag liksom kan relatera till. Men det betyder ju inte, för det är många som hör av sig, de tänker så här att ja, men han dricker ju inte varje dag, eller hon dricker inte varje dag. Och det här tycker jag är jätteviktigt, att man förstår att för att man ska klassas som alkoholist så behöver du inte dricka varje dag. Utan vad det handlar om, det är ju konsekvenserna när du väl dricker. Mm. Och om det är 3 gånger i veckan eller om det är 2 gånger i veckan. Men det blir negativa konsekvenser. Mm. Och det är där vi har problematiken.
Och det där är väl egentligen den största fördomen och missförståndet vi har kring den här sjukdomen. Mm. Att folk tror att man måste dricka varje dag, att det ska handla om återställare och allt sånt där. Mm. Det är också därför just den här grejen med vit månad blir så problematisk. Mm. För att folk använder ju ofta det som argument för att inte ha problem. Men jag klarar en vit månad, jag kan ta problem. Ja. Och sen efter den här vita månaden, när de väl super igen, så blir det kaos liksom. Mm, mm. Det blir så lurigt liksom.
Det är lurigt, och jag brukar säga det att man kan kanske hålla upp i 3 månader. Alltså om du verkligen går på vita knogar så här, 3 månader. Någonstans där skulle jag säga gå gränsen, sen när man på det igen. Mm. Om man försöker sluta dricka på eget bevåg utan att göra några andra livsstilsförändringar. Mm. Ta hjälp av någon eller förändra någonting, ja, kanske 3 månader. Mm. Sen så är det där. Men för min egen del, alltså, vem är jag och var kommer jag ifrån? När jag växte upp, jag bodde i Uppsala på den tiden, och mitt liv gick väl mer eller mindre ut på att vara på nationer eller på krogen. Ja, nationer är ju krogen också, men det är väldigt billigt där. Det var det på den tiden i varje fall. Och jag jobbade inom handel. Så jag jobbade 5 dagar i veckan, så jobbade jag på en bokhandel. Och 1 dag i veckan så jobbade jag på en skivaffär. Och så jag jobbade 6 dagar i veckan. För att jag tyckte det var kul. Och för att jag orkade. Men det handlar väldigt mycket också om att finansiera det som jag tyckte var roligt. Nämligen att gå på krogen. Och ett problem för mig, det var att jag kunde dricka så mycket. Men var i toppform dagen efter. Alltså det bet inte på mig. Vilket gör att, jag menar, onsdagar var obligatoriskt. Då var vi på en krog som hette Baroviak i Uppsala, som där hängde man på onsdagar bara. Den höll på till 1 på natten, och sen var man på jobbet klockan 9 dagen efter. Och fredag och lördag var ju obligatoriska. Och sen om man kunde få in någon annan dag i veckan också, kanske måndag eller vad det nu kan ha varit. Så jag skulle säga att jag snittade mellan 3 och 4 gånger i veckan när jag var på krogen, när jag var ung. Och sen var det ju så också att där jag jobbade, bland annat i skivaffären, där var det ju så. Kulturen där, det var att fredag klockan 5, då började vi dricka öl i butik liksom. Och på bokhandeln där jag jobbade, där hade vi ju hur mycket alkohol som helst. Där drack vi inte på arbetstid, men det var mycket fester och det fanns alltid mycket alkohol. Så att jag är uppväxt liksom i en alkoholkultur där liksom, ja, vad ska man säga, det är jävligt förskönande. Mm. Och samtidigt det var liksom, jag brukar säga så att om jag ska vara helt ärlig med mig själv, när jag fick barn, då var jag 29, då lugnade jag ner mig. Alltså det var inte liksom läge att springa på krogar och sådär. Och så fick jag till barn när jag var 33, jag och min fru. Och det var ju samma sak där, det började lugna ner mig. Men mönstret, mitt dryckesmönster, fanns ju kvar. Och det där är den här besattheten, tänker jag. Alltså jag fortfarande ville dricka en onsdag kväll. Och fredag och lördag var obligatoriska. Men då drack jag ju mer eller mindre själv. Mm. Hemma. Ofta i smyg. Alltså när familjen hade gått och lagt sig. Då började min fest. Och med handen på hjärtat så brukar jag säga så här att, alltså man behöver inte dricka varje dag för att vara alkoholist. Men det är konsekvenserna av ens användande som är det som är problemet.
Som vittnar om problemställningen.
Ja. Mm. Och med handen på hjärtat så tror jag mina sista år innan jag blev nykter, det handlar egentligen bara om att alla dagarna inte drack, det var någon slags transportsträcka till den dagen jag skulle dricka. Mm. Och på den tiden då var jag butikschef och hade 2 stycken butiker i Norrköping. Jag flyttade till då. Så att det var bokhandel.
Vart är vi i tiden nu ungefär?
2004. Mm. Och så att jag skulle säga att min problematik eskalerade under tiden i Norrköping. Alltså där jag själv började förstå att jag har ett problem med alkoholen. Det hade jag säkert förstått. Det har jag förstått hela mitt liv. Jag har problematiken i familjen. Min pappa dog utav sin alkoholism. Ganska tidigt. Och,
hur gammal var du då?
Jag hade flyttat till Norrköping då, så jag var 34. Mm. Men jag har ju växt upp liksom. Alltså farsan flyttade ifrån mig och min mamma när jag var 6 år ungefär. Mm. Så att jag har inte så mycket minnen av pappa i hemmet. Utan snarare att han var en gubbe på distans liksom, som mest var besvärlig.
Så han fick aldrig bli nykter?
Nej.
Nej.
Det har jag ju förstått idag. Liksom, att han var ju sjuk. Han fick ju aldrig den hjälpen han behövde.
Ja, precis.
Det var mycket fram och tillbaka till avgiftningar och psyket och det ena med det andra. Mm. Men för mig var ju han ett orosmoln och ett problem. Som jag verkligen inte, så där vill inte jag bli. Men någonstans där när jag var i 35-årsåldern. Då förstod jag ju att jag var ju faktiskt på väg dit. Om inte jag liksom tar tag i det här snart så kommer det här att gå överstyr. Jag kunde känna det så starkt. Mm. Och för mig handlar det mycket om, ja, dels besattheten, att jag bara liksom måste dricka x antal dagar i veckan. Men också för mig så var det den stora problematiken som jag tyckte var jobbigast. Det var ju kontrollförlusten. Minnesluckor. Ingen aning om vad jag har gjort. Olyckor, liksom cyklar omkull och sånt där tok. Men framförallt om man inte vet vad man har ställt till med. Och det är ju jävligt jobbigt att leva med. Och den ångesten som det ger, liksom, det ångestpåslaget. Det är klart att har man ett ångestpåslag så finns det inget bättre sätt att dämpa ångesten med än alkohol. Det fungerar. Och så går man runt med ett högt ångestpåslag. Och så vet man att på onsdag då kan jag dämpa ångestpåslaget. Då kan jag dricka alkohol.
Mm. Det blir verkligen som ett ekorrhjul det där.
Ja. Sen på torsdagen då är ångestpåslaget högre, ja, igen. Då.
Alkoholen och konsekvenserna ger en ångest. Och sen behöver man alkohol för att ta bort ångesten. Liksom.
Ja. Mm. Och det var så att jag brukar kalla mig själv för rätt eller fel. Men för att någonstans förklara så brukar jag kalla mig själv för en Svensson-alkis. Mm. Alltså den som har en problematik men den syns inte utåt. Och det är så otroligt många. Alltså de flesta med beroendeproblematik, de befinner sig på jobbet de dagarna. Så de vill liksom se på gatan och sådär som vi kan peka ut som en missbrukare. Det är liksom bara toppen på ett isberg. Mm. Och jag i min behandling, när jag har jobbat med behandling så har jag jobbat väldigt mycket med vårat, jag ska inte kalla det för lighta program, men det är en dag i veckan program. Just riktat till den typen av problematik. Alltså du sköter ditt jobb, saker och ting fungerar, men du börjar tappa kontrollen över din konsumtion. Och jag gick själv ett sånt program. Och hur jag hamnade där, det var faktiskt så att jag hade haft en kris- och katastrofhelg. Där jag bland annat hade cyklat omkull och slagit upp hela ansiktet. Och det här var i november, slutet på november. Och jag jobbade ju som sagt i butik och i en bokhandel. Och bokhandelns största liksom, försäljningsperiod, det är ju december. Mm. Men problemet var att för det första var jag helt utbränd i kroppen. Och så var jag sönderslagen i ansiktet, så jag såg ju inte klok ut. Och ska jag stå där som butikschef och se ut som en sönderslagen boxare? Liksom. Det här, där och då så kände jag bara att det här funkar fan inte längre. Och då hade jag egentligen, så hade jag hållit på ett halvår själv och försökt liksom få kontroll på mitt drickande.
Bara dribbla lite.
Dribblat, ja. Till och med varit på AA någon gång. Mm. Små dribblat lite. Gått ganska hyfsat liksom. Mm. Men så kommer den här katastrofen igen. Så måndag morgon när min fru har åkt iväg och barnen är på skolan och sådär, då så ringer jag min chef, som då var regionschef, så han satt ju i Stockholm. Så ringde jag honom i alla fall, och då ska man veta att jag har jobbat liksom i över 20 år i det här företaget. Och just nu är jag butikschef för 2 butiker. Och då ringer jag honom och så säger jag bara som det är, liksom, att nu får du hjälpa mig. För att jag har problem med alkoholen och jag pallar inte längre. Jag kan inte gå till jobbet idag, det är omöjligt.
Modigt.
Mm. Men det var liksom det enda jag kunde komma på att göra.
Mm.
Lite med det i tanken också, att jag har ju hållit på ett halvår nu och försökt få styr på det här. Och så bara smäller det till igen. Och det första min chef säger då, när jag säger så att nu behöver jag hjälp, jag har problem med alkoholen. Det första han säger, det är, skämtar du? Och så bara, nej, det är inget skämt, det här är allvar. Shit, ja okej, okay, säger han så här. Fint att du berättar det, Niklas. Jag ringer tillbaka till dig alldeles strax. Och under tiden, det tog inte mer än någon timme, så ringde han tillbaks. Och då hade han bokat tid på företagshälsovården för mig. Och så åkte jag ner dit. Jag kommer inte ihåg om det var samma dag eller dagen efter. Troligtvis var det samma dag. Och jag fick träffa en läkare. Så de tog blodprover på mig och så ställde en massa frågor. Och så fick jag ett sjukintyg. Jag var sjukskriven en månad och då stod det så här. Alkoholberoende och utmattningsdepression. Så jag fick det när jag gick ut ifrån läkarmottagningen. Och hade det där svart på vitt. Det var en käftsmäll. Det står alkoholberoende här. Och dagen efter så träffade jag en alkohol- och drogterapeut. Och han var lite av den gamla skolan. Han var riktigt old school, den gubben. Och han och jag blev sen väldigt goda vänner. Och det är faktiskt han som har dragit in mig i det jag håller på med idag. Men han sa åt mig i varje fall, för att när jag träffade honom så kände jag lite så här, men det kanske inte var så farligt ändå det här. Det kanske är mest jobbet. Det står ju här att det är utmattningsdepression. Jobbet var jättejobbigt. Och han började gapa på mig där och sa det, men fattar du inte att du är alkoholist? Så här typ slog näven i bordet. Och så sa han så här, och du kan inte dricka mer. För där hade han fått provsvaren också, kommer jag ihåg. Och så satt jag liksom och klurade lite grann. Kan inte dricka mer? Vad säger han så här? Jaha. Och så började jag klura i huvudet så här. Vad ska jag då göra som är roligt?
Mm.
Jag kanske ska börja röka cannabis. Alltså, jag tycker inte ens om cannabis. Jag har prövat det kanske 10 gånger max i mitt liv. Men jag sitter och funderar på det här. Och då säger terapeuten till mig, och kom nu inte på att du ska börja med någonting annat. Hur fan kunde han veta vad jag satt och tänkte på? Men han var ju rutinerad, naturligtvis. Och sen gick jag hos honom i ett år, en dag i veckan, i en gruppbehandling. Jag hade en del enskilda samtal också. Men där och då hade jag faktiskt bestämt mig. Alltså, nu ska jag köra på det här. Nu jävlar ska det bli ordning. Och det var så skönt att ha tagit det beslutet.
Du vittnar om någonting här som är så viktigt att prata om. Och det är ju det här just att folk har ju mycket fördomar om det också. Att man, ja men, nå sin botten. nykter, man måste förlora allt. Och du vet, folk som letar efter sin botten, som en slags eftersträvansvärt att nästan förlora allt innan man söker hjälp. Det är så jävla knäppt.
Ja, för det är dumt.
Ja, det är dumt. Varför ska man göra det när man kan stanna tåget innan, som du gjorde? Mm. Som många gör nu för tiden. Och jag tänker att det går åt rätt håll där, att fler och fler söker hjälp i... tidigare på något sätt. Ja. Och den här behandlingen du pratar om en gång i veckan, den verkar vara just för sådana som kanske inte har förlorat allt. Nej, liksom. Och det är ju skitbra. Ja. För då är det desto mindre att bygga upp sen. Liksom. Ja. Det är väl jättebra. Och, så här, för jag blir ganska knäpp när folk hör av sig till mig och bara, har jag nått min botten? Och jag har ju kvar det här. Jag har ju kvar fru och barn. Och jag är bara så här, men varför ska du vänta på att förlora allt? Varför är det ett mål för? Det är väl jättebra om du har grejer kvar och de här tankarna redan finns i din skalle. Mm. Det är väl toppen!
Mm. Det är ju så mycket enklare, tänker jag. Det är ju så mycket enklare att komma rätt på banan om man tar tag i det till. Och det är det som är det lömska med alkoholproblematik. Jag menar, droger, det spårar ofta ur på en 5-10 år. Men en alkoholproblematik, alltså jag brukar säga det att i den här en dag i veckan-programmet som jag har jobbat så otroligt mycket med, det ska jag säga att snittåldern på män där, eller kvinnor, män och kvinnor, den är någonstans mellan 50 och 65. Mm. Och det betyder ju någonting. Alltså du har druckit väldigt mycket, väldigt länge, men du har ändå liksom haft styrfart på saker och ting och du kanske inte har förlorat allt än. Du har fortfarande jobbet kvar och kanske frun och förhoppningsvis körkortet. Men alla de här grejerna, alltså ekonomin raseras, du tappar dina relationer, du blir av med jobbet. Och sen, då har man ju ingenting kvar. Och då är det ju väldigt svårt att resa sig upp. Då är det ju en lång väg att gå.
Mm. Men då är det också enklare att kapitulera, för då är det så tydligt och synligt att mitt liv är påverkat av alkohol och drogerna. Mm. Har allting kvar, då blir det svårare någonstans att se att det är ett allvarligt problem. Mm. Då räcker det kanske inte med att det känns som ett problem. Och det är ju som är lurigt ju. Mm. Och det är därför också det blir liksom, ja, men vi snackar om det här med självbedrägeriets sjukdom. Hur kan någonting som är min medicin och faktiskt hjälper mig vara det som är problemet? Liksom?
Ja, det är jättekonstigt. Ja. Ja, jag brukar säga det, för det är ju verkligen så att vi är människor, vi gillar att lösa saker själva. Mm. Om jag då har problem att somna till exempel, eller att jag är stressad efter jobbet, så jag kommer på att det är jättebra om jag dricker 2 glas vin. Mm. Det är kanon. Och då har jag löst mitt problem. Jag medicinerar mig själv. Alltså det är en självmedicinering, vilket jag skulle säga är kanske den absolut vanligaste sättet att landa i den här problematiken. Om man använder alkoholen på ett sätt som man tycker att det gör en gott. Mm. Men i slutändan, som sagt, så blir ju lösningen i sig problemet. Mm. Därför att det är en progressiv problematik. Och den blir bara värre med tiden. Det är inte så att du liksom når en gräns och så kan du liksom så här, ja, men nu tar jag en vit månad. Och sen så kan jag liksom börja om från början. Utan, alltså, du kan ju ha 10 års nykterhet. Och sen ta ett återfall. Och du är tillbaka där du var för 10 år sedan. Inom några månader. Mm. Det är läskigt alltså.
Mm. Och just den där informationen. Jag kommer ihåg hur chockad jag blev när jag fick den till mig. Det var på gamla klassiska behandlingshemmet Kvarnlyckan på Lidingö. Mm. Där farsan var för 20 år sedan kanske.
Ja.
Och då kom jag ihåg att det var anhörigvecka. Och då sa de just det där. Att om man är nykter några år, då börjar man på exakt samma ställe som man hoppade av, om inte ännu värre.
Mm.
Och jag bara så här, va? Kan det verkligen stämma?
Mm, mm.
Men det är ju så.
Ja.
Det ser man ju om och om igen liksom. Så det är liksom den där naiviteten i att om jag är nykter ett tag så kommer jag få samma rus som förr. Jag kommer liksom kunna dricka under kontrollerade former. Allt kommer vara som förr. Det är ju bara en av alla mindfucks som den här sjukdomen bjuder på liksom.
Mm, mm. Nej, men jag brukar, det enklaste att förklara det är ju att det är som en allergi. Liksom.
Mm.
Och den blir du inte av med. Mm.
Men när du har bestämt dig där och tagit hjälp av din arbetsgivare och börjat gå på samtal hos den här killen en gång i veckan.
Mm.
Hur är det för dig att kliva in i det nyktra livet? Är det svårt och tufft, eller är det snarare bara en befrielse och du är bestämd och målmedveten? Eller hur är den processen?
Både och naturligtvis, men jag var väldigt bestämd. Och jag är nog ganska, som person, ganska målinriktad. Liksom. När jag väl har bestämt mig för någonting så kör jag på det. Men det är klart att jag svajade under den tiden. Framförallt, alltså det är liksom, vad ska jag göra nu då? Mm. Istället, för det ska man ju veta att dricka, det tar ju väldigt mycket tid. Mm. Och du får väldigt mycket ny tid om du slutar dricka. Så då gäller ju att göra någonting vettigt med den tiden. Mm. Och för mig så handlar det mycket om att liksom upptäcka nya grejer. Så i början så var det mycket så här att jag var ute och gick liksom, och sen i naturen. Bara njöt av det. Sen började jag fotografera och så liksom landade jag in i det lite grann. Så här, naturfoto, ja, det var jättekul. Så här. Och sen så började jag gå på gym och sen började jag springa. Och så liksom i alla de här grejerna och någon förening som jag var med i också. I alla de här nya sakerna så träffar man ju också nya människor. Alltså jag gick på någon fotoförening, jag var med i någon annan förening. Och så träningen, man började liksom känna folk på gymmet, jag gick i en löpargrupp och man började träffa människor. Alltså hitta nya bekantskaper. Jag menar, jag har ju verkligen mina gamla goda liksom Uppsala vänner som vi träffas fortfarande flera gånger per år liksom. Och det är helt underbart att träffa dem. Men sen har jag också träffat så mycket nya vänner nu i och med min nykterhet liksom. Och
ja, det där är ju fint. Just det där, det blir som att ens umgängeskrets blir som en mix av, oftast blir det 12-stegsvänner som har lärt känna de rummen, och en kombination med liksom de riktiga vännerna från förr. Mm. Precis som jag känner att mitt nya liv är en mix av sakerna jag upptäckt i min nykterhet. För som du säger, man ska ju lära känna sig själv på nytt, eller på riktigt. Mm. Och det är jättemycket saker som kommer upp med intressen och så här, vad gillar jag, vem vill jag vara? Så allt det nya i en kombination med saker som jag har liksom återupptagit från min ungdom. Så här innebandyn till exempel och sådana saker.
Just det.
Ja, men det är saker som föll bort när jag började supa och knarka. Det går liksom inte att spela innebandy om du är bakfull eller avtänd igen. Det går inte.
Nej.
Men när jag blev nykter, då var det verkligen så här att, vad gjorde jag innan jag började festa? Vem var jag då? Vad tyckte jag om? Och vissa av de grejerna plockade jag upp som innebandyn och lite andra grejer. Men vissa av de grejerna var inte alls för mig just nu. Så det blir som en mix av det gamla och det här nya, där man ska utforska sig själv, vem man är nu liksom.
Mm.
Och det är ju så jävla spännande på något sätt.
Mm. Ja, men det är coolt. Det är coolt. Och just att man liksom, så här, vad är det som händer, ja, när man nyktrar till? Jo, men alltså, man lär känna sig själv. Va? Det är ju, och man hittar nya sidor av sig själv. Jag brukar säga att det bästa sättet med nykterheten är att man prövar sig fram. Därför att man har mycket fördomar också om saker. Alltså, nu menar jag så här, vad ska jag göra för någonting? Vilka intressen kan vara för mig? Vad gjorde jag när jag var liten? Jo, jag spelade innebandy. Ja, men bra, testa det då. Eller vad skulle jag vilja göra? Jag skulle vilja kunna spela gitarr. Ja, men testa det då. Alltså att man har ett öppet sinne. För mig så var löpningen en sån grej. Alltså, aldrig i världen att jag skulle hålla på att springa. Det verkar ju helt vansinnigt. Det kommer jag inte tycka är roligt. Och sen blev jag på en arbetsplats där jag jobbade, så blev jag mer eller mindre tvångsanmäld till så här blodomloppet 5 kilometer.
Mm.
Tränade en månad, tog mig runt på en halvtimme liksom. Kämpade som en galning. Men då, på något sätt så, ja, men nu har jag liksom fått upp farten här, så att nu fortsätter jag med det här. Och sen har det blivit, nu har jag ju sprungit maraton och sån här 45 kilometers lopp och massa halvmaraton. Ja, det har blivit en grej för mig. Och det kunde jag inte i min vildaste fantasi liksom föreställa mig att jag skulle tycka var roligt.
Nej, det där är så fint.
Ja.
Alltså saker som man tror inte är för en, eller man är helt säker på det snarare. Och sen så bara blir man nykter och gör den här, ja, men det är ju en slags mental helomvändning som man gör. Man förändras ju mycket, så är det ju.
Mm.
Och bara upptäcka att man faktiskt visst tycker om mycket saker som man inte alls trodde innan. Det är ju verkligen häftigt alltså, vilken resa det är, och man liksom släpper, som du säger, man öppnar sina sinnen bara.
Mm.
Och liksom hänger med i livets flow och ser bara så här, vart kommer det här ta mig? vad tycker jag om för mat? Vad tycker jag om för sporter? Vad tycker jag om för filmer? Alltså, det är så här, jag vet ingenting, men jag provar mig fram. Liksom.
Ja, ja det är fantastiskt. Om man har modet att göra det, så kommer man att upptäcka så mycket häftiga grejer.
Och det modet tycker jag kommer också med tiden, för det är inte helt självklart. Nej. I början. Nej. Då är man ganska rädd och försiktig, man tassar fram lite. Mm. Men nu med åren här, alltså, både du och jag har varit nyktra ganska många år nu. Mm. Och då känner jag att jag vill prova allt. Liksom.
Ja.
Och det är en jävligt cool känsla. Så.
Ja. Ja, men det är häftigt.
Ja.
Och på tal om det, så jag, en sån här sak som jag har kopplat till löpningen. Jag har haft lite så här löparskador och ena med det andra. Men jag får också inse att jag börjar bli äldre. Liksom, så jag får liksom kanske träna smartare.
Så hur gammal är du?
54 ska fylla i om en månad.
Och hur många år har varit nykter?
Ja, 14 då.
Ja.
Ja, inne på mitt 15 år.
Mm. Mm.
Jo, min pappa då, han gick ju bort i 70-årsåldern. Jag tror till och med att han var 70. Jag blev osäker om han var 70 eller 71. Men jag har i varje fall bestämt att på min 70, det året jag fyller 70, så ska jag springa en maraton. Alltså jag ska vara i den formen, om jag nu får vara frisk. Va? Så det är min långsiktiga målbild. Och lite grann, jag har min pappa att tacka för väldigt mycket utifrån precis det här att jag förstod i min sjukdom vart jag var på väg. Och det hade jag ju aldrig kunnat gjort om jag inte hade haft min pappa.
Mm.
Det var ju min blueprint. Och han fick aldrig den hjälpen han skulle ha. Och nu så har jag liksom vänt på det och tagit hjälp. Och då blir den här grejen att springa ett maraton när jag är 70 som är min målbild. På något vis är det också en gör det för min pappas skull.
Mm. Mm. Fint ju.
Ja.
Ja. Men hur många är vi i den här världen som har suttit och svurit oss förbannade över att jag ska inte bli som min pappa. Och så blir vi exakt som våra pappor. Jag var likadan.
Ja.
Alltså jag växte upp med en missbrukande pappa. Och jag bara sa liksom så här, aldrig att jag blir som honom. Jag blev exakt som honom.
Ja.
Det är, den här genetiken, den här sjukdomen är så otroligt stark. Alltså.
Ja, det är den. Och det är faktiskt ett väldigt avväpnande sätt. Alltså när jag träffar människor och pratar med människor som har den här problematiken, så har jag ett intervjuformulär liksom, där jag ställer mycket frågor, och jag har ett antal screeningdokument som jag använder också kopplat till mående och konsumtion och konsekvenser och sådär. Men en av frågorna som jag har, det är om man har den här problematiken i släkten. Och jag skulle säga att i 50% av fallet, minst, så har man det.
Mm.
Ja, men min pappa hade det, eller min mamma, eller min morfar, eller vad det nu kan vara. Och det är också för många, för mig själv och för många andra som jag träffar, så är det en befrielse att få höra att det faktiskt finns en genetik i det här. Och att det är en sjukdom. Alltså i grund och botten så är beroendeproblematiken, det är en hjärnsjukdom. För när man kommer till mig och söker hjälp, eller de som vänder sig till dig, De precis, vi har pratat om det här att det är så ologiskt med beroendesjukdomar, men de tror ju att de är dumma i huvudet.
Mm.
Och de är sämst i världen och de slår på sig själva. Och det är svårt liksom att resa sig ur det där. Men bara kunskapen och vetskapen om att faktiskt det finns en genetiksbit i det här kan vara avväpnande för många.
Mm. Verkligen, bara känna att jag hade sämre förutsättningar än andra människor. Liksom. Ja. Och just det här att jag är sjuk, jag är inte dålig. För mig var det liksom helt avgörande för att kunna förlåta mig själv och kunna liksom tillfriskna, börja tillfriskna.
Ja.
För jag gick runt och bara kände mig som världens sämsta människa. Varför får jag sparken från jobb? Varför är jag otrogen? Varför skadar jag människor? Varför kan jag inte bete mig? Varför gör jag om samma skit om och om igen? Och så bara fattar man, okej, ja, jag är sjuk. Och det finns en lösning. Och med det sagt så menar inte jag att man liksom skylla ifrån sig.
Nej, nej.
Alla vi som är alkoholister och narkomaner, vi har ju ett ansvar för vårt tillfrisknande och vår nykterhet.
Det är jätteviktigt, ja. Verkligen.
För jag tror att många anhöriga kan ibland känna sig lite ruttna på att de beroende säger ja, ah, men jag är sjuk och sådär. Och jag tror säkert det finns folk som skyller på det. Ja, det är klart det finns det. Ja. Men vi som sitter här nu och pratar, jag och Niklas, vi kan ju intervjua om att vi som är alkoholister och narkomaner, vi har också ett ansvar för vårt tillfrisknande.
Ja, det är jätteviktigt. Och för att kunna ta det ansvaret, tänker jag, och det är ju en viktig bit i behandlingen, det är ju att man får lära sig om beroendesjukdomen också. Mm. Alltså du får en förståelse för hur den här problematiken fungerar. Och jag tänker att det är egentligen inte konstigt att en människa som har diabetes eller ADHD får lite grundkunskaper om vad innebär det att man har den här problematiken. Mm. För förstår du inte vad sjukdomen innebär och hur sjukdomen fungerar, ja, då kommer det ju bli väldigt svårt att nyktra till. Så kunskapen om beroendesjukdomen, det är en så otroligt viktig bit i behandling.
Ja.
Och sen får man ju applicera det på sig själv, naturligtvis. Men när man pratar om, jag menar, gäller den kurvan till exempel. Den har jag ofta uppe i vårat behandlingsrum.
Berätta för lyssnarna, för de som inte vet vad det är.
Ja, det är alltså egentligen ursprunget till beroendediagnosen. Skapades av en gubbe som hette Jelinek. Någon gång på 40-talet, tror jag. Det visar på beroendets utveckling. Och det börjar egentligen med ökat användande. Liksom att Jelinek, han var antropolog från början. Men sen så kom han hem till USA där han var bosatt, och då tänkte han, nu har jag klart med antropologin, men han kunde inte riktigt sluta forska och undersöka saker. Och varför han började med det här, det var för att han funderade på vad är det som gör att vissa människor hamnar i ett missbruk. Det måste finnas ett mönster, och det här började han titta på. Och det började egentligen med ökat användande, och så kan det vara minnesluck. Det kan börja vara att man börjar smyga och gömma. Sen börjar det få konsekvenser på mående, konsekvenser på relationer. Och ju längre ner på den här kurvan man kommer, ju fortare går det. Och den slutar med nykterhet eller död.
Mm.
Det är liksom, så den börjar med ökat användande och slutar med nykterhet eller död. Och vart någonstans på den här kurvan, det är en 42 punkter tror jag på Jelinek-kurvan. Olika symptom på beroendeproblematiken. Och vart någonstans man stannar på den här kurvan, det är lite olika. Vad är min personliga botten? Nu är vi där igen. Men den har jag uppe i mitt behandlingsrum, där jag ofta träffar människor som jag gör en första screening på. Och då tittar de på den där Jelinek-kurvan. Och så kan de bara säga, ja, jag kan pricka in alla, mer eller mindre.
Jag är så allergisk mot det här uttrycket nå sin botten, så alltså, jag gillar inte alls. Alltså.
Nej.
Men jag tänker så här, att bara man ens tänker tanken, har jag nått min botten, då har du nått din botten.
Ja.
På ett sätt.
Ja.
För att vanliga människor med en sund relation till alkohol, de behöver inte tänka den tanken ens.
Nej, exakt.
Och de behöver inte ens ha en vit månad heller.
Nej.
Samma med vit månad, det, för mig är det världens varningssignal.
Mm. Det kan alltså, mycket väl vara det.
Ja. Mm. Så det är så här, alltså, leta inte efter er botten. Det är så här, lyssna istället på att ni ens frågar den frågan.
Ja.
Det är ju ganska liten varningssignal. För mig i alla fall.
Ja, jo, men och jag håller med, verkligen. Mm. Men jag menar, alltså, det är luddigt det där begreppet. Och den här terapeuten som jag gick hos, den här old school-gubben.
Mm.
I gruppen som jag gick i, så fanns det en del som var betydligt värre ute än jag.
Mm.
Och då var det i något sammanhang, jag kommer inte ihåg hur det nu var riktigt, men den här gubben i alla fall som var, han var gravt alkoholiserad. Och han menar på att han blev arg för att jag liksom inte hade så mycket problem. Så vad fan gör han här? Ja, du vet, det var någonting sånt som dök upp, och då blev Lennart vansinnig. Och så sa han det, att det här med personlig botten, det behöver liksom inte betyda att man har förlorat precis allt, utan personlig botten, den är individuell.
Mm.
Och det har han ju rätt i.
och det är väl också emotionellt tänka. Ja. Det är väl det som behövs. Ja. En känsla och en vilja efter förändring. Mm. Det är väl snarare det som behövs än att yttre saker ska gå förlorade.
Ja, jo, verkligen. Mm. Och för mig var det verkligen de inre bitarna som spökade.
Och jag blir så ledsen när jag hör det, för att jag har ju tjejkompisar som har gjort behandlingar, det här är för de åren visserligen, men kommer till behandlingar och möts av just det där, oftast gubbar då tyvärr, som säger, vad gör den här lilla bruden här liksom, du kan ju inte ha någon problem. Nej. Och de här, alltså att mötas av sånt när man själv faktiskt tar steget och söker hjälp, det kan ju vara totalt förödande.
Ja.
Det kan ju göra att man vänder i dun och inte alls vill söka hjälp liksom. Det är alltså, det är usch alltså. Usch och fy. Men du, nu har vi fått en bit ur din historia och lära känna dig lite och ja, vi vet var du kommer ifrån och vi vet hur du hittade nykterheten och så. Mm. Jag tänker att vi avslutningsvis i den här podden ska prata lite mer om Nennemansgården.
Ja.
Och ja, framförallt då kanske era behandlingar. Mm. Jag tror att många lyssnare är nyfikna på hur en sån behandling funkar. Från start till mål lite grann. Alltså från första kontakten och vilka alternativ som finns. Och hur går det egentligen till?
Mm. Ja, men bra. Ja, men jag... Alltså som vi varit inne lite grann på, så de väldigt många ringer ju till oss.
Mm.
Så det är ett sätt man kan komma i kontakt med oss. Men ett annat sätt så, det är att man fyller i ett kontaktformulär då. Och då kan det ju antingen ske en dialog via mail, man kanske inte vill ringa. Eller så ber man att bli uppringd. Men då ringer ju någon från oss upp, eller någon från oss svarar. Och där så... Ofta så är man hjälpsökande, man funderar vad man ska göra. Ofta är det en anhörig som ringer och berättar om sin... Så vi ger lite olika idéer om hur man kan gå vidare. Men om man känner att behandlingssteget kanske är rätt väg att gå. Och det finns ju många sätt att komma in på Nämndemansgården. Så det försöker vi också reda ut vid första samtalet. Alltså du kan komma som privatbetalande. Du kan komma via arbetsgivare. Har du en arbetsgivare? Ja, men då kanske rekommendationen blir att prata med din chef. För att, som jag gjorde när jag ringde min chef.
Kan man också komma in via SOS?
Ja, det är det tredje steget. Och det är en lite längre process. Men det går absolut. Och det brukar jag ge som tips där. Liksom, att ju mer påläst man är om Nämndemansgården. För de flesta kommuner har ju avtal med oss, så här ramavtal med Nämndemansgården. Men ju mer påläst man är liksom, om Nämndemansgårdens behandlingar, desto bättre när man möts SOS. Då. Men det är ofta en längre process och jag är ju inte inblandad i den. Det är, i mitt jobb så jobbar inte jag med SOS, utan jag jobbar med privatpersoner framför allt. Och till viss del arbetsgivare. Så det är de tre sätten man kan komma in. Då. Och... vid ett första möte, vi kan aldrig liksom säga så här, om du ringer till oss så kan inte jag säga att du behöver 4 veckors internatbehandling och 11 månaders efterbehandling. Eller du behöver enskilda samtal. Det är svårt för mig att avgöra det, utan vi vill alltid träffa individen i ett första samtal. Och då gör vi en djupintervju där vi bland annat frågar om det här, om det finns beroendeproblematik i släkten, hur länge det här har pågått, hur mycket man använder, om man har andra medicinska sjukdomar, lite bakgrundshistoria, andra beroendeproblematiker. Vi jobbar ju med spel, alkohol, droger, men även medicin då, beroendeframkallande medicin. Så vi får en helhetsbild utav individen. Och utifrån det så kan vi komma med en rekommendation på insats.
Mm.
Och där är det ju en väldigt bred palett. Alltså allt ifrån ett motivationsprogram där man kanske egentligen inte känner att man har landat i att man är en beroende, men kanske snarare en riskbrukare. Kanske ska börja med ett motivationsprogram med enskilda samtal. Du kanske har en problematik där vi säger så här att vi ser att du har en problematik, men den är inte liksom du fungerar lite som jag var inne på. Du har jobbet kvar, saker och ting i vardagen fungerar. Du kanske inte behöver åka iväg någonstans, men du skulle må väldigt bra av att hamna i en gruppbehandling. Till exempel en dag i veckan då. Och då kan man gå i 20 veckor eller 40 veckor. Det är två olika program. Eller det är egentligen samma program, men det är lite längre. Alltså, man tittar lite grann på hur mycket stor allvarlighetsgrad det är. Och så kan komma med en rekommendation utifrån det. Jag tror att du behöver 20 veckor. Eller 40. Man kanske börjar på 20 och inser att det här är bra för mig. Jag är inte riktigt klar än. Jag behöver ytterligare veckor. Sen har vi ett öppenvårdsprogram i de stora städerna. I Stockholm, Malmö och Göteborg. Där vi har ett 3 dagar i veckan-program. I 3 dagar i veckan i 12 veckor. Och det motsvarar ganska mycket ett internatbehandlingsprogram. Men anledningen till att man går det istället för att åka iväg på internat, det kan vara återigen, man kanske behövs på jobbet vissa dagar. Eller att man faktiskt är så pass väl fungerande så att det här kommer att funka.
Mm.
Du behöver liksom inte åka iväg.
Eller att man har barn.
Ja.
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 Så det är ju verkligen, som jag har sagt i de här samarbetspratorna om nämndemansgården, att ni är för alla.
Mm.
Alla som har riskbruk, alltså, eller sjukdomen, eller anhöriga. Alltså alla som lever i och runt omkring den här problematiken kan hitta en behandlingsvariant hos er.
Ja, ja men så är det. Och det är bra att du nämner anhöriga också, för att alla som gör behandling hos oss, de kan bjuda in sina anhöriga till en anhörigkurs.
Mm.
Så det har vi alltid haft. Och idag så är den framförallt digital. Så att man har ett antal digitala gruppträffar och så finns det ett antal föreläsningar som man får med. Så det ingår för alla. Men sen kan man också köpa speciella anhörigprogram hos oss. Man kan köpa vuxna barnvecka. Om man upplever, och det är ofta kopplat till de som går i behandling hos oss. Att man har mer att jobba med. Kopplat till att man är uppväxt i en familj med missbruk eller en dysfunktionell uppväxt i en familj som inte fungerar som den bör, liksom psykisk ohälsa eller beroendeproblematik, då har vi ett program som heter Vuxna barn.
Mm.
Och sen har vi våra internat, och de är 3 stycken kopplat till när det gäller arbetsliv och privatbetalande. Och nere i Skåne så har vi ett behandlingshem som heter Blantarp. Och det var där allting började en gång i tiden. Det är alltså nämndemansgården. När Gittan Crawford som grundade nämndemansgården. Hon hade ju själv gjort behandling i USA. Och så kom hon hem till Sverige och så sa hon det att det här jag har gjort nu, den här behandlingen jag genomgått, den var ju helt fantastisk. Det här borde vi ha i Sverige också. Och på den tiden, det här var ju tidigt 80-tal eller mitten på 80-talet, så fanns det ingen sån här behandling. Det var ju 12-stegsbehandling enligt Minnesota-modellen som Gittan och några andra företag också introducerade. På den tiden man nämnde man skåren en stiftelse. Men hon köpte då en skånelänga som var en gammal nämndemansgård. Så man åkte alltså till nämndemansgården. Därav namnet.
Mm.
Idag så har nämndemansgården, den delen som var ursprungsnämndemansgården, är våran kvinnobehandling. Sen har vi byggt till så vi har en behandling för män. Och sen har vi där nere också en avgiftning för de som behöver medicinsk avgiftning innan man kan gå in i behandling. Och det är en stor anläggning, så att där kan vi nog ta emot ungefär 40 personer.
Hur många behandlingshem har ni?
3.
3.
Ja.
Ni har ju också The Drawing Room.
Ja.
Som ligger mittemellan Norrköping och Linköping i Norsholm.
Jajamän.
Där jag en gång i tiden var den allra första klienten.
Ja, det är otroligt.
Ja, det är faktiskt otroligt alltså.
Ja, ja.
Och nu sitter vi här liksom.
Ja.
Ja. Cirkelslutning, som man säger det.
Det är cirkelslutning. Ja. Och det är vårt minsta behandlingshem.
Mm.
Den har vi har 9 platser där.
Mm. Mm. När jag var där så var det bara 4 stycken i min kull.
Mm.
Då var det få.
Mm.
Det var augusti 2015.
Mm.
Mm. Ja, vi ska prata mer om det framöver. Vi funderar ju på att göra en podd därifrån till exempel.
Mm.
Vi har många idéer om vad vi kan hitta på framöver och det ska bli väldigt spännande. Tiden börjar rinna ut här. Vi har snackat i en timme nu och jag försöker hålla episoderna till en timme ungefär.
Mm.
Men nu tror jag att lyssnarna har fått en inblick i vem du är. Och även lite i hur nämndemanskåren fungerar. Och du får komma förbi snart igen så kan vi prata mer ingående om själva behandlingarna, tänker jag.
Ja, ja, verkligen. Och vad som händer i grupp.
Ja, det vore skitkul att prata liksom, om hur det verkligen funkar. För jag tror många lyssnare kan undra om hur det verkligen går till där borta. Liksom.
Ja.
Så ja, nej, men tack för att du kom förbi idag, Niklas. Så,
ja, tack för att jag fick komma.
Ja, så syns vi snart igen.
Jajamän.
Bra.
Härligt.
Hej.
Tack. Hej.
Tack för detta samtal, fina Niklas. Ja, det var väldigt intressant att få lära känna dig lite bättre och tack för allt ni gör på Nämndemansgården. Ja, Nämndemansgården har ju varit ledande inom svensk beroendevård i över 30 år nu. Så med det sagt så kan man verkligen säga att ert arbete är ovärderligt. Och om du som beroende eller anhörig vill komma i kontakt med Nämndemansgården så gör du det enklast via telefonnummer 020 20 75, 020 20 75, eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Ja, ännu en episod är i mål och som vanligt blir jag väldigt glad över om ni vill hjälpa till att sprida den här podden. Så prenumerera, dela, betygsätt, recensera och ja, berätta för en vän. Eller berätta för alla vänner. Hjälp oss att hjälpa ännu fler människor där ute. På Instagram heter vi kort och gott Bara en till podd. Följ oss gärna där och skicka in feedback, önskemål på gäster och allt sånt där. Det är alltid fint när ni speglar mitt arbete i det här. Och sist, men absolut inte minst, vill du som privatperson sponsra mig en liten slant och hjälpa mig i mitt arbete med den här podden, då gör du det enklast via patreon.com/bara en till. Vi hörs igen nästa vecka. Var rädda om er. Puss och